With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Jo då, där är vi igång med podden som rimmar på kodden. Det har ni väl inte glömt, för det var någon som påminner mig om det på Twitter faktiskt. Om att jag, det var länge sedan vi sa det. Podden som rimmar på kodden. Kommer du ihåg denna slogan?
Ja, den var en av de bästa faktiskt.
Ja, det är den enda.
Den fick ett pris för... Som bara slogan, av slogan nämnden.
Mm. Alltså podcast slogan nämnden. Så fick den ju ett stort och fint pris som Olsson var hämtade på en gala i Venezuela.
Just dit vågar man inte åka.
Jo, det, fan. Det går att säga det på YouTube. Och det som är väldigt, väldigt speciellt med den här podden som vi nu spelar in, det är ju att det är en trippelsifferpodd. Och det är ju definitivt ett jubileum på alla sätt och vis. Och det här är en trippeltvåa helt enkelt. Podden 222.
Ja. Hade det inte varit så jävla tidigt då är så kunde man känt lite mer högtidligt för detta. Men,
ja, nej, jag
är ute och, du är ute och roar dig i landet och spelar fotboll och sånt. Och därför måste jag stiga upp 6 på morgonen här för att liksom, försöka hålla mig vaken.
Som alla vet som har följt den här podden i flera år.
Jag älskar Olsson att vara uppe i otan och visst han var uppe redan 3:30 i morse. Jag visste satt här och rullade, väntade liksom spänn, räknade ner sekunderna till Ekman mellan sina många åtaganden hinner slå iväg ett Skype-samtal.
Det är liksom ingen som går på den snyftgrejen att det är synd om dig för att du har gått upp tidigt. För att alla vet att du älskar ottan. Alla ni trogna lyssnare som har varit med så många år. Så att det, och dessutom så är det ju så att det är bara bra att komma upp i tid. Så enkelt är det. Jag är ju på turné med TV-laget. Det är på sin 5-dagars turné. Och det är ju perfekt att jag precis har blivit av med min halsfluss efter en penicillinkur. Så jag
du blev av med den med den där kvällsposten tabletten KBP.
KBP nin. Satt perfekt. Det gick ganska snabbt. Jag älskar penicillin. Och nu sitter jag alltså då en eftermiddag i ett ösregnigt Göteborg för det, och det är sant, det är inte som jag försöker hitta på ett hotell Park Avenue vi spelade match igår, stentuff match i Jonsered. Och ska vidare till Jönköping idag. Sen så ska vi till Norrland. Blatt Nixel igen, Olsson. Och
Skellefteå. Det är det gamla klassiska. Mm.
Och sen utanför Hudiksvall ska vi också till. Så det är fullt upp. Så jag spelar in den här podden och sen är rätt ner på ny bussresa till Jönköping från Göteborg.
Ja, men Jonsered, vad blev det då?
Vi vann med 4-3.
Ja.
Det var en stentuff match. De leder topplaget i division 4. Så vi är väldigt nöjda med det resultatet.
Ja. Vilka gjorde målen då på TV-laget?
Det gjorde Mattias Lindström. Gjorde ett mål efter ett styggt anfall. Han blev sen skadad faktiskt och kan inte vara med längre på turnén. Han trampade snett. Gert den Auden gjorde 2. Och jag gjorde 1.
Oj.
På straff, snygg. Jag ska skicka den till dig. Den är helt okej.
Ja.
Så att det, nej men det är, vi älskar de här turnéerna, men det är ju så jäkla roligt så det är inte sant. Det går inte att komma ifrån att alla tycker det här är en grande fiesta. Det är ju 5 dagar, 5 matcher, 5 resor, 5 banketter. Jag brukar säga att det är som Vätternrundan, Vasaloppet och en vecka i Marbella på en och samma gång. Och det är ett mandomsprov, det är inte många som fixar det.
Hur många är ni kvar när det är slut?
Ja, det är några tappra som stagas upp. Men oftast de allra flesta, även om alla inte är spelbara. Sen tillkommer det ju några sådana fuskare som bara är med i hälften. Alltså Jesper Blomqvist kommer spela halva tiden och sådär. Så att det, men några hänger på hela svängen.
Är höjdhopparen med?
Ja, höjdhopparen är med. Höjdhopparen är med. Det är nummer 242. Han såg stark ut igår. I skägg och allt. Han och Andreas Andersson gick ju, det är ju helt nytt, den här grejen med att få folk som har hår i ansiktet. Jag är ju lite skeptisk till det som du vet. De går ju till barberare. Det är ju liksom en stor, liksom en industri. Så att så själv är ju Andreas Andersson, som också har odlat sånt här könshår i ansiktet lite kraftfullare. De gick till en barberare för matchen. Alltså sånt som det fanns, på tal om att allting kommer tillbaka. Barberare, ja. Alltså det finns ju på riktigt barberare. I stort på Söder.
Höjdhopparen brukar lägga ut bilder när han har varit på besök hos barberare och fått skägget klippt och ansat och kammat.
Nej, men vem trodde det för 7-8 år sedan att det skulle vara business att fixa skägg på folk?
Nej.
Som det var säkert på 1800-talet. Har du haft skägg?
Nej, det kan jag inte säga. Jag hade ett år, då när jag var inne hade jag väldigt sådana långa polisonger och Nej, inte helt skägg hade jag haft. Långa polisonger och mustasch. Tror du... Och sådär mustasch som gick ner liksom.
Slok mustasch? Som slokade?
Ja, nej, den gick ner mer så att det tog exakt mellan den ner mustaschen och polisongen, så tog det exakt ett rakbladsbredd där det liksom var, där det var naken hud. Så kanske var det ett skägg, jag vet inte. Du vet ju man skulle ha Ralf Edström.
Ja, ja.
Roland
Sandberg, de googlade tillbaka till de bilderna. De tror inte kommer tillbaka. Det var ju, kallades för bandyklubbar, va? Så här enorma polisonger. Så man skulle kunna flytta in. Det var som en tvåa med kokvrål. Enorma jävla grejer. De tror inte riktigt kommer tillbaka på samma sätt.
Ja, men det är lustigt. Jag bara såg en sån reklam på bio, jag tror det var. Vissa olika frisyrer på en man. Så här, allt. Så den var bra, den kallas det. Sen kom en hockeyfrilla. Och då säger de, no, we don't think so. Och så bara ber de förbi den. Varför hatar alla hockeyfrillar?
Ja, alla hatar inte den. Det fanns ju dem. Nej, jag hade nu hockeyfrilla.
Ja.
Det är någon variant. Det är
så gamla bilder på
det. Det hade jag.
Jag hade också hockeyfrilla.
Alltså långt innan det, jag hade det framförallt långt innan det kallades hockeyfrilla. Då hade jag det. Men jag tror inte, alltså det var väl mer att folk tyckte det var, sen så när det hade varit med ett tag så menade många att det var töntigt. Att det såg lite töntigt ut. Men jag vet inte. Hockeyfrilla hette det väl för att hockeyspelare hade det helt enkelt. Du hade med jägar och sådana, och så stack det ut under hjälp.
Ja, framförallt tjecker. Men det var ju andra som hade det också. När jag bytte frisör och hamnade hos en som är nu rockabillybubbe som har gått till i många år, så han sa till en vän, han sa till Janne Gardvall, så fan, Mats Olsson kommer hit, han hade ju hockeyfrilla. Men den åkte snabbt bort.
Hade du hockeyfrilla?
Ja, men jag trodde mer att det var en sån som Rod Stewart hade ju, när han var med Faces och sånt. De hade alla sånt så uppkammat och så långt i nacken. Men det var tydligen en hockeyfrida, jag vet.
Ja, det beror lite på vem som har det, tror jag. Jag tror att Rod Stewart ändå kan ha en hockeyfrida. För att han är Rod Stewart, menar jag. Men Rod Stewart, nej, jag vet inte. Nu är det ju mer så att det har blivit någon sorts begrepp om att man är en tönt.
Jag tyckte det var ett roligt reklam i alla fall. Alla var frisörer. Nej, vadå, det var, sen kom hockeyfrilla. We don't think so. Och så bort på den.
Mm. finns det. Jag vet inte, allting kommer igen. Det kommer säkert också bli lite halvin igen. Jag är osäker på om de här enorma polisongbyggena, för att de stod ju ut flera centimeter, i varje fall på Ralf Edström, om de kommer tillbaka som man hade VM 1974 fotboll. Det tror jag inte faktiskt. Men skägget har ju kommit tillbaka. Skägget var ju, skägget fanns ju inte för 10 år sedan. Då var man mer lite ovårdad. Tyckte som
men vadå, vår vän Långelund, Olof Lund, han går ju också till barberare. Han brukar ibland ha en bild. Han sitter i en sån lite elegantare raksalong. Och, ja, vad de nu gör.
Jo, men plötsligt blev ju han med skägg på somrarna, tror jag, för att han inte orkade raka sig. Och sen så, när han var tillbaka någon sommar, så var det nog lite inne i de salonger som han rör sig i. Och då behöll han det.
Ja, okej.
Okay. Jag tycker mer att det blir, nu för det första, ett, jag kan inte ha skägg, för det växer, det ser ut som att jag har fläcktyfus. Alltså det växer olika bra och olika dåligt, framförallt på olika ställen i ansiktet, så det blir liksom fläckigt. Och det blir, när det växer ut, så blir det rött också. Man blir liksom en tocke. Ja, tocke liksom, fast skägg. Ja.
Och jag är röd tocke, fast på haken.
Ja, över hela så ansiktet. Sen är jag lite skeptisk, det har jag alltid varit, och den här diskussionen har jag haft med Lund 1000 gånger, om att ha hår i ansiktet. Mm. Jag är lite så, alltså enligt devisen, man rakar i pungen och på andra ställen, för man vill inte ha håret där. Men man tycker det är okej att ha det i ansiktet. Jag är lite skeptisk till det. Och man blir varm av det, tycker jag. Du blir helt tyst också.
Ja, ja, nej jag vet inte. Det har jag aldrig känt sån. Men det är ju lite lustigt att se. Fotbollsspelare hade ju inte skägg förr i tiden. Men nu är det ju väldigt många, både allsvenskan och rent internationellt, som har stora jävla skägg.
Jag kommer ihåg Paul Breitner, han hade skägg. Han gåslever maoisten.
Ja.
Och så fanns det en holländare. Nej, förlåt, en belgare. En belgare. Kommer du ihåg, vad hette han?
Däremot minns jag nu när du säger det. IFK Malmö hade en spelare som heter Bert Pettersson. Hur fan kan jag komma ihåg?
Ja,
han kallades för skägget. För han hade skägg. Han kallades skägget. Mittfältare.
Jaha. Jag googlade snabbt här och hittade bästa, topp 10 bästa skäggen inom fotbollen. Jag får snart upp den. Vilka som har haft det. Men Alexander Östlund hade väl skägg på slutet. Ja, nu är det ju flera stycken. Nu är det en sån snäll pojke som Filip Helander har ju skägg. Eller hur?
Ja. Ja, och Domansson. Jimmy Domansson har ett stort rejält skägg.
Mm. Andrea Pirlo.
Jag kan inte tala om. Ja, men han är väl lite mer så. Jag vet inte, tycker inte det är, kallar inte det riktigt sånt rejält skägg liksom. Det finns ju vissa baseballspelare här som har några enorma skägg. De ser ut som de var med i det här bandet The Band hela tiden. Det hade vi alltid en grej för när vi hade musiksajten Feb och så. Åh, de hade The Band skägg. Måste man ha då för varandra så.
Sen hade ju Geis hade ju, han kommer upp här, därför kommer jag ihåg, hade ju en kille som hette As, en islänning som hette Asgeir Börgur Asgeirsson. Han hade ju ett osannolikt skägg. Och vi får ju inte glömma amerikanen, alltså gitarristen, musikern, som spelade i VM, var det väl 94. Ja, han är väl med och ge som expert.
Alex Lallas.
Mm, Lallas. Han har litet skägg. Inget helt skägg.
Ja, och har långt hår. Men han är ju otroligt renrakad nu. Sitter i, han var ju hippie på den tiden. Nu sitter han ju i, jag såg faktiskt att han satt i studio igår igen. Det börjar igen. Allting kommer tillbaka. Och vet du vad som kommer tillbaka? Jo, nu börjar Premier League igen.
Ja, det är sant.
Det är ju sen så länge sedan det slutade, men det känns faktiskt i min hjärna som Premier League slutade för 2 veckor sedan. Nu spelar ju Real Madrid och Manchester United någon underlig träningsuppvisningsmatch i Skopje i Makedonien.
Ja.
Varför de gjorde det har jag inte lyckats lista ut än.
Money Talks. Det har vi pratat upp tidigare. Med detta sagt så tycker jag att vi hälsar alla oerhört varmt välkomna till det som är podden 222. 222 helt enkelt. Men allra mest välkommen är alltid vår första lyssnare. Staffan Olsson, var han nu befinner sig i världen, faktiskt ingen aning. Men de drar väl igång med handbolleriet i Frankrike. Han borde ju vara på plats där.
Ja. Men du, någon skickade, vem var det? Någon av våra vanliga, då har jag glömt hur jag skrev aldrig upp det, men någon skickade en liten notis om att en man stoppades i bil med två lyktstolpar på taket.
Ja, just det.
Och då tänkte jag att det var stod en man, det stod inte liksom vem det var och sånt där, men det kan ju vara Staffan som har varit och hämtat lyktstolpar någonstans. Mm. Kör iväg. Mm.
Vi är mitt uppe i friidrotts-VM. Det går ju inte att missa helt enkelt. Och,
jo, det går att missa i det här landet.
Va?
Ja, jag är ju i ett annat land. Du glömt att säga det.
Ja,
det
ja men du är i din lyxvåning i New York.
Nej, jag är ute på Long Island.
Va?
Långa stränder och sådana grejer.
Har du rest nu igen?
Ja, du är så glömsk så att du tog upp detta redan förra veckan.
Herregud, okej. Okay. Men hur missade du friidrotts-VM där? Det är ju med amerikaner och
med. Men vad ska jag säga? Det går liksom inte, det är fel tid. Ja, men det går inte, det är på kvällar och sådana grejer. Du vet hur det är när vi ska jobba och stiga upp utan i så fall.
Ja.
Ja, och det här går det då kanske på, om det är en 100 meter så någon klockan 20.00 i London, då är klockan 3-4 på eftermiddagen. Och det finns ju ingen kanal som sänder det direkt, om det inte är en speciell friidrottskanal. Plus att det slog mig också liksom att New York Times, som är den stora fina tidningen, den skriver jättemycket om det, men ta tabloiderna, de har knappt med resultat. Ja. Ligger på resultatbörsen.
Jag tror att friidrott också är lite sånt som man älskar att titta på. Väldigt många tycker det är kul att se friidrott på TV, och har alltid väldigt starka tittarsiffror. Men kanske inte så vansinnigt roligt eller för den delen intressant att läsa om. Jag tror inte det i alla fall, men jag kan ha fel. Men många det friidrott är ju verkligen den ultimata tv-sporten, så till vidare att det är jävligt tråkigt att se live, eller svårt, inte tråkigt men svårt att se live. Men extremt bra i tv när det är koncentrerat och lite så. Så att det är ju en super tv-sport det, på det sättet.
Men vad ville du säga om detta? Hade du någon synpunkt på detta? Var något har det varit bra? Eller?
Nej, jag har inte sett så mycket. Men det är klart att det går ju inte att. Alltså, svenskarna går ju helt okej. Okay, och det är kul att säga att vi har liksom. Ja, men jag tycker det är kul att se hon Barta springer final på 1500 meter. Det är nog rätt kul att vi har en svensk med. Sen var hon inte bland liksom de som kunde vinna, men snäppet efter, och det är ju Tornéus och Stål såklart. Stål tog ju silver i diskus och var ju 2 centimeter ifrån guldet. Det är också jätteroligt att det helt plötsligt blir en debatt just därför att hur fan mäter man i diskus? Det är för jävligt och det går inte att mäta exakt. Har du hört den debatten förut? Nej, det har du inte.
Ja, jo.
Nej, men du har ju inte hört den, för att det är ju ingen som har brytt sig om diskusfinalen. Jo, det är lite som sjukkamp. Hur många pratar sjukkamp idag? I Sverige?
Ja, men det kommer att bli fler.
Ja, kanske. Men alltså, under Carolina Klyft-tiden så var det ju följde man.
Ja, du menar så. Ja, helt plötsligt så var ju vid ett land av sjukkamp. Ja. Det var alla kunde, alla visste, alla. Dessförinnan så det var sånt man aldrig tittade på.
Nej.
Man åkte upp, jag kommer ihåg VM i Paris var det, man fick upp i utan vid 5:30 tiden för att ta det jävla tåget ut till, för att de första tävlingarna gick ju sjukkampen typ 8-9 på morgonen. Satt man där med några, kanske 2-3 andra journalister, och det var några svenskar där och kanske 100 pers på läktarna.
Ja. Ja, och de som satt där var ju de som var liksom deras sjukkamparnas tränare och kanske närmast anhöriga. Men det går inte komma ifrån. Det går inte komma ifrån att Usain Bolts avsked på de stora arenorna i de stora mästerskapen blev ju ett smärre fiasko, eller ska vi kalla det för antiklimax, är väl ett bättre ord.
Antiklimax är det bättre ord, men å andra sidan hade man verkligen trott. Jag menar, det kändes mer som att det skulle vara en saga på något sätt. Och så avslutar han med guld igen. det är lite väl upplagt. Däremot blir jag förvånad över att den här Justin Gatlin vann. Och det tycker jag man kan prata mycket om.
Ja.
Två gånger avstängd för doping, tillbaka igen och sprungit nu i 4 år tror jag. Mm. Och blev utbuad när han vann, utbuad när han presenterades, utbuad när han tog emot medaljen.
Ja, den är, man är lite så, jag vet inte vilket ben jag ska stå på riktigt. Någonstans så kan man kanske tycka att, som du säger, att han efter 4 år ändå har förtjänat sitt straff. Eller? Alltså varit ren i 4 år. Och andra sidan har han valt att fuska medvetet 2 gånger. Men det är ju inte hans fel att friidrotten låter honom vara en del av sporten. Och nu har han varit i 4 år och jag utgår från att han har varit rejält testad i alla, under alla de här 4 åren. Precis som alla andra.
Man kan tänka sig det. På den andra sidan så det var ju många man aldrig trodde någonting sånt om. Poppa upp direkt Marion Jones som sjöng. Jag menar, jag tog till och med och skrev till någon lång gång. Nej, inte Marion, hon är så vidare. Nej.
Nej, men jag vet inte, är det rätt att bua ut honom fortfarande? Tycker vi att det är hälsosamt eller ett friskhetstecken? Han är ju också den enda av de här gamla dopade som blir utbuade, för det finns ju rätt så många som är med som har varit avstängda tidigare.
Ja, exakt. Det var det. Jag tänkte också läsa en krönika om det, liksom att det är hur många som helst ju, så från andra länder och som kanske mer från gamla östländer och sånt där som har kommit tillbaka och tävla och ta medalj, och det är ingen som bygger åt dem, för att de är inte så spektakulära.
Nej, och det är ju kanske för att han ställer upp eller springer i, ja, det är ju bäst då, bevisligen, och sen så är de med i liksom friidrottens Formel 1 som ju är 100 meter såklart, och som alla
däremot kan man tala om andra saker. Det är så många nu som får sina medaljer retroaktivt, så att säga. Det var också en story jag läste häromdagen om amerikanska sprinter som helt plötsligt fick en bronsmedalj, blev utdelat i London. De fick till och med gå upp på pallarna, du vet, att tog på ettan för den som tog guld i den här grejen, vad nu var. Hon var ren och det var klart, men tvåan, trean, det var helt nya, och det var typ VM för 4 år sedan. Men det var också någon diskuskastare eller någon annan som fick sin medalj från en långt tillbaka från Aten. Det visade att det var någonting där, så att när han skulle egentligen ha ett brons, och så fick han det. Jag menar, sånt är det är som det är hela den sporten, är någon sorts kökkenmödling som man inte kan reda ut. Är det bra eller dåligt? Ska man göra det?
Ska de ta bort rekorden och så vidare?
Ja. Nej, det tycker jag inte man ska, för att då får du inte höjdhopparen.
Nej, jag tycker inte det heller. Det blir som att dra alla över en kam. Har man slagit ett rekord, så har man slagit ett rekord. Det är ju, så länge man inte har stått med pissprovet i handen, så är det jävligt svårt att säga att folk har varit otillåtet dopade, helt enkelt. Jag vill ändå hänga fast vid liksom vid Gatlin-grejen kortis, för att undra hur han känner. Han är ju ändå bevisligen bäst i världen. Han har tävlat 4 år, ganska lång tid efter det att han avtjänade sin sista avstängning. Och ändå så pissar folk på honom.
Ja.
Och då kanske det är så här som det är med dopingavstängningar, till exempel i Sverige, eller var i varje fall, att det är en del av straffet. Det vill säga, det är avskräckande exempel. Blir du avstängd för doping i Sverige, eller dopat dig medvetet, det finns ju många olika exempel på det, då får du leva med att du blir inte rullad i olja och fjädrar, eller vad heter man, kära fjädrar, vad fan säger man, man rullar sånt. Ja, men alltså man får löpa gatlopp i, inte minst medialt och i folks medvetande, och då har jag alltid sagt att ja, det är trist kanske, men det är en del av straffet för att man väljer att fuska medvetet, och det är bra att det blir så, för att det är blir ett väldigt avskräckande exempel. I det här fallet så kanske det är första gången som man upptäcker det på internationell nivå, för att folk på riktigt reagerar och fortsätter att reagera. Annars fick man ju en känsla av att alla andra som dopade sig, amerikaner eller ryssar eller vilka det nu än är, så jaha, okej då. Och så var de med igen och så brydde man sig så mycket om det. Vilket jag tyckte var tråkigt på sitt sätt.
Jaha. Ja, du, jag vet inte vad det är tråkigt, men svenska, var inte det tråkigt?
Jo, när jag säger att det är väl bra. Det är trist för Gatlin att han blir utbjuden, men har lite så, han får ha sig själv att skylla i förlängningen. Och jag ser det som ett avskräckande exempel. Alltså det här är ett exempel på att så här kan det sluta om du håller på och fuskar och dessutom gör det två gånger. Förstår du vad jag menar?
Ja, det är ju det. Ja. Och det är ju grejen också, det som talar emot honom, det är ju att han gjorde det en gång till. Mm. Men det läste jag också en intervju om där han hävdar att andra gången så visste han inte om det.
Det var hans
massör eller någon som hade ja, smukt in honom i steroidsalva. Och det kör man med de där.
Ja. Nej, men det är som att sätta sig på ett fängelse och fråga, gjorde du det? Så får du, vilket svar får du då? Nej, för fan, jag är helt oskyldig. Så det här är lite same ja. Någonstans. Men du
men det är klart, tanken är ju, skillnaden är ju att hur kul är det? Tänk hans, ja, Justin Gatlins, du vet, hur han psykiskt, hur han mår, hur han känner det. Han åker nu, han är bäst i världen och han åker världen runt och blir utbjuden.
Ja. Nej, det kan ju inte vara
kul. Ändå, idrott är kul, men är det, hur kul är det då?
Ja, men i hans fall är det väl det vi började utgå från. Så att,
ja.
Jo. Nej, men det är lite som ett fotbollslag som alltid spelar på bortaplan. Blir liksom alltid utbuade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hur de än gör och vad som än händer.
Ja. Vi måste bara dra det snabbt. Det var en sån debatt igen. Jag har försökt se situationen på tv. Häcken, Hammarby eller om det var tvärtom. Fan hände, var det en situation där de något lag slog ut bollen för att någon låg skadad och sen tog andra laget upp bollen och satte igång spel på den och gjorde mål, var det så?
Ska vi ta den debatten som jag varit inne i och röjt med, dessutom med det lag vars fans är mest aktivt och enögt på sociala medier. Aha. Av alla. Men skitsamma, det kan vi göra. Nej, men så här är det. Häcken mötte Hammarby på bortaplan, alltså i Tele2 Arena i Stockholm. Häcken ledde med 1-0 på slutet. De höll på som alla lag, ALLA med stora bokstäver, lag gör när de leder på bortaplan på slutet, maskade med ett mål då, maskade på alla sätt och vis såklart. Du vet, tog tid vid insparkar, men alla lag gör det. Det är absolut inget konstigt, kan jag tycka. Det är upp till domaren då, ska jag säga, att i så fall stävja detta, framförallt lägga till tid och kanske varna folk, och det händer ju väldigt ofta för att man gör detta. I det här fallet så är det i slutet på matchen. en spelare i Häcken lägger sig ner, du vet, där, jag har kramp, aj, aj, aj. Det kan ju vara oerhört provokativt om man jagar ett mål och man blir förbannad och sådär. Så det kan jag absolut förstå. Och då väljer Häckens målvakt att kasta ut bollen. Alltså han har bollen, Häckens målvakt. Han väljer att kasta ut den över sidlinjen för att han har en spelare i sitt lag som ligger ner. Alltså Häcken har bollen och ger bort den till Schenks för att de har en spelare som då de anser vara skadad. I det här fallet så är det ju så att det kan man rätt korkat och fejka det, vilket han säkert gjorde för att uppehåll för skada ger ju alltid tilläggstid automatiskt. Och när man får behandling måste man ju gå av planen, så att det dröjer alltid några sekunder man kommer in. Så det är ju relativt korkat sätt att maska, kan jag tycka. Men skitsamma.
Ja, det har jag alltid tyckt. Jag har alltid tyckt det är relativt korkat.
Ja. Men vad som händer då är ju att Hammarby har ju då inkastet och har fått bollen till Schenks av Häcken. Och då finns det ju den gamla hederliga hederskoden bland spelare, vilket ju alla känner till och har funnits i evigheter. Sen kan man tycka vad man vill om den, men den finns ju och den existerar. Men istället för att kasta tillbaka bollen så väljer Hammarby att spela vidare. Häckenspelarna står lite på hälarna och väntar på att bollen ska komma tillbaka, och så spelar de igenom Häckenförsvaret och gör mål. Och Häckenspelarna blir vansinniga. Och då ställer man sig frågan då, rätt eller fel. Det har blivit lite snett i den här debatten, för att många Hammarby menar, nej, men det var för jävligt, nu pratar jag inte om skånska kanske, men de tycker det är för jävligt att Häckenspelarna maskade och filmade och höll på. Fine with me, om man tycker det. Det är dock upp till domaren att avgöra. Gilouan Hamad, som var inblandad i situationen, står på sig och han skäms inte för någonting. Jag och alla spelare som jag känner och har känt och väldigt många andra vet ju att det är ohederligt att inte spela tillbaka bollen. I så fall så får man väldigt tydligt visa att ni kommer inte få tillbaka bollen. Nu stod de ju liksom på hälarna, Häckarna väntade på bollen. Och ska man då, sen kan man tycka vad man vill om den här hederskoden. Den kanske inte ska finnas eller existera, men den gör ju det. Och det kanske inte är läge att välja att bryta den när det är en minut kvar på en match, eller några få minuter kvar på en match, när det andra laget står och väntar. Så att man lurar laget, och jag tycker att det inte är okej. De hade inte förlorat så mycket tid på att ge bort bollen, för de hade ju inte bollen. Det var att ge bort bollen till motståndarna som hade gett den till Schenks. Och detta har då skapat en debatt där de som håller på lag, det är ju alltid alla i sig själv närmast. Så Hammarbys tränare tycker ju att det var en gråzon. Det är ingen gråzon. Har man fått bollen till Schenks så spelar man tillbaka, så har det alltid varit. Skitsamma vad man tycker om det. Hammarby-fansen tycker att de får skylla sig själva, Häcken och så. Alltså jag kan köpa rätt så många sådana argument, men i det här fallet så är det ju så att Hammarby i det här fallet valde att ändra på den här hederskoden utan att på något vis, de har inte gått på stan med några plakat direkt och sagt att vi kommer inte att spela tillbaka bollen om vi får den till Schenks. Och lurade Häckenspelarna så att det blev mål. Nu vann Häcken matchen med 2-1, så jag tror att den debatten mindre sig något. Men det är klart att den är en intressant debatt. Ja visst, man ska inte så här. Håll inte på att spela ut bollen överhuvudtaget. Den regel och den tolkningen finns ju väldigt tydligt i domarnas stadgar, så att säga. Det är domarna som avgör när spelet ska blåsas av. Inte spelarna. Tyvärr så följs ju inte det, utan spelarna de väljer själva att spela ut den och lägga ut den. Och det tycker jag är ju tråkigt att inte det kan följas. Icke desto mindre så är det ju så att när de har gjort det lagen så spelar de tillbaka bollen. Oavsett vad fan de tycker om det så gör man det. Det är lite ohederligt att bryta mot den koden helt plötsligt i slutet på en match för att man givetvis vill vinna den matchen. Det tycker inte jag är snyggt, och det tycker inga spelare egentligen heller i andra lag. Jag kan säga att jag har väldigt torrt på fötterna i det sammanhanget. Så det är det debatten handlar om, inte om någonting annat. Och var det rätt eller fel att inte spela tillbaka bollen? Nej, det var fel, så att det vidare att det var ohederligt. Sett till den kod som spelarna har och den oskrivna regeln som gäller.
Ja, men då finns det alltså en speciell spelarkod och oskrivna regler. Men de skrivna reglerna är ju sådana att man spelar tills domaren blåser av. Det var någon säsong när det började med att det skulle bli stenhårt. Man vill slippa det här med med den så kallade gråzonen när man spelar ut bollen för att låna. Sen är inte den spelaren skadad. Han kan hoppa upp sen och vara... Så det, men det är ju en annan debatt i sig. Men jag tycker man spelar tills domaren blåser.
Jo, och det är ju helt, jag är helt enig där. Det är ju klart att det är en av de bättre riktlinjerna som har införts för ganska många år sedan nu, att det är liksom domarna som tar beslutet och inte spelarna. Men det är bara det att de följer inte det. Alltså, visst, inga lag följer det. Några har försökt, men det funkar inte. Sen är det alltid skillnad såklart på om det är motståndarlaget som har spelare skadade eller egna lag som är skadade. I det här fallet är det ganska tydligt. Häcken hade bollen, de gav bort den till Schenks, de får tillbaka den. Alltså det är ju liksom status quo, inte konstigare än så. Att i det läget, i slutet på en match, när inte motståndarlaget är berett på det och väntar på att de ska få tillbaka bollen, anfalla och göra mål, det är ju inte snyggt någonstans. Skitsamma vad man tycker om hur Häcken har betett sig, skitsamma vad man tycker om domaren innan, det är inte läge att bryta mot en spelarnas oskrivna regel i det läget. Då får man göra det före säsongen eller säga till innan man gör inkastet eller vad som helst.
Men du, jag minns detta. Jag kommer ihåg när Bob Houghton, han kom tillbaka till Malmö FF en andra gång. Och då var jag på en match på stadion i Malmö med de här enorma löparbanorna. Och motståndarlaget i Malmö FF spelade ut bollen just på grund av skada. Per Ågren, han var ju till sportchef och så vidare, men han var spelare. Han tog bollen. Houghton var ute och sa någonting. Och Per Ågren kastade bollen till en medspelare och som sprang runt och passade, så gjorde man med FF mål på den.
Jaha. Så ja, det finns ju någon sån exempel. Även i Kalmar mot något lag. Jag tror det var Kalmar IF Göteborg, så fanns det en sån där. Men Kalmar FF hade en sån situation för några år sedan när det blev mål.
Ja.
Så, men, nej, men det är så, ja, debatten, så har debatten gått. Jag tycker inte man kan försvara det, så att säga, det beteendet. Och det, vi pratade med Mattias Lindström till exempel, jag pratade med många andra spelare som också tycker nej, det var inte snyggt gjort och så. Och det är liksom lite det handlar om. Och när vi talar om oskrivna regler, så kanske det är den enda regeln som finns som spelarna styr i sin lilla grupp tillsammans, att man spelar tillbaka bollen. Alla andra regler är ju skrivna, det får ju domaren sköta. Maskning, fulspel, whatever, det sköter ju domaren. Och sen kan man tycka att domaren gör rätt eller fel, men det är en helt annan sak. Det är kanske den enda oskrivna regeln som finns kvar är den där. Tyck vad du vill om den, men du får ju hålla den alltid och inte helt plötsligt bryta mot den för att lura motståndaren, eller försöka lura motståndaren på ett mål till exempel, som det blev i det här fallet. Det är min absoluta uppfattning.
Såg du Marcus Rosenbergs armbåge då, som han fick rött direkt?
Yes. Ja, det var utvisning. Det var definitivt en utvisning. Det var Marcus Rosenberg sa väl det också efteråt, att det var ett rött kort. Så det,
ja, jo, jag har rätt i. Det var ju det, men han sa också att det var inte meningen, så, men det, ja, som jag sa, det är klart det var rött. Ja. Men och då vinner de. Alltså, tänk dig då, vad är det då man säger, bra lag har tur, eller vad är det man säger? Jag bara följde det lite på heter på telefonen lite matchen där och helt plötsligt, oj, 0-1, så liksom, vad fan hände? Då gör ju Djurgården självmål. Ja, det är din kille Svanberg.
Det var lille Svanberg. Ja, nej, det var ju Malmö FF, var ju, om vi ska ta den matchen, så var Malmö FF underlägsna motståndare. Djurgården skulle ju ha vunnit den här matchen, och Djurgården kunde inte göra mål på de lägena som de fick. Det var ju
gjorde inte ens mål på en straff.
Nej, utan de var ju enormt ineffektiva. Och det straffar de sig för i slutändan, helt enkelt. Sen så klart att Lille Svanberg slår ett hårt inlägg som Gunnarsson, Djurgårdens försvarare, får på knät och den går mål. Det är that kind of goal. Som lag som leder serier oftast får i slutet. Nej, det var ju lite... Jag ska inte säga att det var synd om Djurgården, för jag tycker inte synd om några lag när de inte vinner matcher. Och det finns heller ingen rättvisa i fotboll, utan det finns resultat enbart. Så, men Djurgården var bra. Djurgården har liksom någonting där. De hade 400-procentiga lägen, 5 med straffen, som borde ha varit mål. Och då hade Malmö FF aldrig åkt ifrån Stockholm med 3 poäng. Nu drar det liksom iväg. Det är ju många som menar att serien i stort sett redan. Jag brukar aldrig säga så, för att det är inte avgjort för det är avgjort, men ja, det handlar inte så mycket om att, tycker jag, att Malmö FF kommer att rinna iväg och vinna det här utan att förlora några matcher, för det kommer de säkert göra på vägen. Det handlar ju mer om att de andra lagen inte vinner allt.
Nej, just det.
Ja, de andra lagen kan inte vinna.
Jag följer ju ett speciellt lag från Halland lite extra noga, och de vann ju nu med 6-1 hemma mot Jönköping. Men varje gång de tar poäng, de tog poäng borta mot Östersund, vann hemma med 6-1. Men det hjälper inte. Kalmar som ligger över dem, de vinner ju också helt plötsligt. Slog Blåvitt med 1-0 till exempel. Och
ja, Kalmar har tagit 3 raka, det är ju Rydström-effekten. Så att,
Rydström-effekt, ja. Är det inte Bergstrand-effekt?
Nej, det är Rydström-effekt. 3 förluster var namneffekten. Och
3 segrar i Rydström. Okay.
Och 3 segrar i Rydström-effekten. Jag såg faktiskt matchen Halmstad i Gisödra, eller som Kärte Nauden säger, min kompis, vilket lag är det? Östra Jönköping. Det är lite roligt. Men vi såg det, och det var lite, det är ju häftigt att säga att en sån som Johan Oremo, du vet, som har varit med ett tag, som värvades från,
ja, jävligt, ja, jag sitter, vet,
liksom, stekhet. Och sen har de en skön lirare i HBK, en japan som heter Kosuke Kinoshita. En japan i Halmstad, det trodde de aldrig, men så är det. Kosuke, han är en rätt skön ytterspelare. Han är lite, han är japan, han är ju inte så stor, men Kosuke Kinoshita. Vad var namn?
Ja. Men jag har svårt att hänga med där, men Oremo, alltså, jag plötsligt känner man, jag bara såg ett resultat, oj då, jag har Johan Oremo, han är Halmstad, jag hade missat den övergången. Och nu är han ju, ja, jag tänkte, hade jag haft krönika på söndag, att den skriver att även gamla målskyttar kommer tillbaka.
Du kan ju skriva den på söndag, jag skriver inte på söndag, så du kan skriva den.
Ja, men du, det stod faktiskt i söndags, nästa söndag, på
det. Nej, men du har inte tagit bort det, för det är uppehåll i söndag också. Så att, ja. Så är det. Jag har varit, vill du prata mer om svenskan för övrigt innan vi...
Nej, bara en snabbis här liksom, att det var lite, jag har ett annat lag också, Jonstorp i division 5. Mm. Och Rösjöholm, som jag tror fortfarande leder division 5 nordvästra, Skåne nordvästra. Alltså Dixon Etuhu ska spela för dem.
Etuhu, ja, men jag vet, han bor ju i Båstad, han har någon donna där. Ja. Och så. Ja, han spelar för mycket, du, Dixon. Men... Så, och nu ska han spela i Rösjöholm. Det är en riktig bonnehåll, är det inte det?
Rösjöholm, ja. Har aldrig varit där. Men tänk ändå, han kommer att tänka om Dixon efter hur kommer till Kullaparken i Jonstorp.
Ja, jag tycker det är större att han kommer till Rösjöholm. Alltså det låter ju som ett jätte... det är Rösjöholm är ett sånt ställe där det står en skylt journalist eller så. Skylt...
Ja, det kan man tänka.
Massa.
Men vadå, bor han i Båstad alltså?
Ja, han har en donna där. Jag vet inte om han bor där, men uppenbarligen, jag tror inte han bor i Rösjöholm.
Nej, det kan jag inte tänka mig. Inte för att jag vet något om det, men jag kan inte tänka mig. Jag går nu tillbaka till, jag vet vad du var på väg in på.
På vad jag var på väg in på?
Du var på väg in på att ut och bott på hotell på en sommar. Och...
Jag var på mitt klädföretag Difficult by Peace, så var vi på en liten turné, jag och Billy Länsson, så vi var i Västervik. Men det har inte med saken att göra, utan var man var någonstans, utan mera svenska hotell på somrarna. Och nu så får man ju passa sig för så man inte låter som en översittare eller från Åben. Men ja, det är ju någonting speciellt med frukost, Anna, på svenska hotell. Ja, säkert utländska också, men nu tar vi svenska på somrarna. För att det är inga vana så hotellgäster. Utan det är mer så, det är som turister i vårt vackra land. Och på det här hotellet i Västervik hade de brickor, så det var brickfrukost. Jag tar aldrig bricka. Det är bara en grej, och det har jag inga problem med, men jag tar aldrig bricka. Man tar inte bricka. Nej. Jag vet inte varför. Det känns inte, jag känner mig inte bekväm att gå med bägge händerna om en bricka och bära den och så där. Jag vet inte varför. Nej. Men jag gör inte det. Skitsamma.
Nej, samma.
Varför är det så att människor som bor på hotell på sommarna i Sverige, när de är på frukosten, tar allt? som finns på buffén. Alltså de läser upp allt som de aldrig någonsin skulle äta annars hemma. Det är krasse och det är vita bönor och det är alla olika sorters müsli och det är fil och det är yoghurt och det är prinskorvar och det är tarmifan toppat med ananasskivor och vattenmelonskivor och allt. Och det stannas upp i köer och det ska smöras bröd när andra står och väntar. Och vilket jag aldrig har förstått, den proceduren måste hotellen göra om på någon vänster, oavsett vilket. Så det tar evighet att ta frukost och då folk stannar upp och väntar, jag ska ta den, de nötterna och de grejerna där. Och de vet inte ens vad det är för någonting som ligger i filen. Och allt ska de ta och jag blir ta mig fan tokig för att det tar, inte minst för att det tar så en lång tid. Och jag tänker, de kan inte äta allt detta, det går inte. Och de vill ju, varför vill de ha allt? Jo, för att allt finns, inte för att de vill käka det. Jag är upprörd. Och många med mig. Sen så var det någon som skrev när jag la ut sådana Instagram-inlägg som blev väldigt omdebatterat om detta. Att jag var en jävla typ. Nej, jag är många typ. Jag beskrev bara hur det är. Och jag tycker att alla gör som någon vill. Men jag uppskattar inte alltid kanske att det ska ta liksom en halvtimme att ta sin frukost. Jag tar några, jag vet exakt, jag äter samma alltid. Jag tar det, pang.
Jag vet också, man står en sån kö. Så jag åker också med en tallrik. Så går man emellan där så säger man, ursäkta, jag ska bara sticka fram och ta en sån bulle med frö på. Och då får man liksom, då bara, nej, min sann, köen är där borta. Men så ska jag bara ha en bulle. Jag har bara min tallrik. Jag har hela aldrig drickat och håller på. Men är det inte också så att man känner att fan det här, det är även fokus ingår ju, men man känner kanske det är gratis, jag måste testa allt.
Det ingår ju på något vis att...
Ja, du vet, ja. Nej, jag vet.
Nej, jag vet inte. Det är väl mer att de gör det till en, eller många, dom och dom, men väldigt många gör det till en ritual. Det är som att det är den stora, en av de stora grejerna med hela det säger ju jättemånga. Att det är så härligt med hotellfrukost. Man slipper fixa det själv och då är det mycket enklare att ta allt som finns. Så det är som en, jag vill bara äta frukost. Jag tycker inte det är någon stor liksom, grej för att det är på ett hotell. Och det kan ju bero på att vi är bortskämda jävlar som bor på hotell ofta. Jag har bott på hotell ofta i jobbet. Så det kan ju vara det. Men det är många som verkligen, det är liksom the shit med hela jävla hotellvistelsen. Det är att gå ner och äta frukosten och då ta allt som finns. Allt för att allt finns. Inte för att man vill käka det. Vem fan tar 7-8 sorters müsli till sin fil? Liksom, och varför?
Nej. Och så en liten ansjovisbit eller en löksill också, ja. Kan vara till
exakt. Som man gärna toppar med lite ananas och vattenmelonskiv. Bara för att det finns. Och inte minst avsluta med några pannkakor eller plättar. Med en jävla massa vispgrädde och sylt. Jag vill inte äta mer på den dagen. Min mamma, när hon bott på hotell, har alltid med sig en servett på slutet som hon tror hon snyggt smusslar hon med sig någon jävla croissant eller vad det nu kan vara som hon lägger i en servett och sen i handväskan. Hälsa lite snyggt så att ingen ska se, fast egentligen alla ser. Men vadå, det är ju gratis, det finns ju där, så jag fattar inte riktigt varför hon gör det, för att det är ju bara att ta. Men det är som att det är, tar vi med oss en liten banan och en liten croissant och så lägger man alltid lägga sin servett. Vad nu ska man det till?
Ingen aning. Faktiskt så att det ska, jag vet, jag var med mina föräldrar när jag var för länge sedan också på hotell då, och sen när jag körde i bilen någon timme efter så tog min pappa fram och fick han en servett. Där han hade tittat, jag tagit mig lite, så hade han plockat med sig en liten servett som han hade i fickan.
Alltid i servett.
Men du är ja, men du, för många år, alltså jag, ett tag så bodde jag alltid innan det blev Mäster Johan, när du tvingade över en dit i Malmö, så bodde jag alltid på Savoy. Som då var ett gammalt lyxhotell från förr, liksom, men det var inte det längre, det blev lite mer. Men många av de som jobbade var ju fortfarande så där, lite kvar i det gamla, var framförallt en receptionist. Det var en söndag när jag var där så kom jag och sa, jag älskar Kristina från Duvemåla och allt jag har gjort för stan med ekonomin och folk som kommer hit. Men titta, man, titta. Jag hatar att vi har blivit ett jävla brickfrukostställe. Det var liksom inte riktigt Savoy från förr. Där stod de då, alla som kom från hela landet med bussar och skulle se Kristina från Duvemåla med sina brickor.
Ja, som man håller så med, tror jag ändå, ja. Ja, jag vet inte, det är väl inget fel på brick. Det är väl säkert praktiskt egentligen med brickar, så att, eller hur? Det är, jag vet inte, det behöver inte vara
jag,
något fel.
Jag kan inte, jag kan inte hantera brickor. Inte ens utanför hotell.
Ja, men jag känner mig inte bekväm med bricka. Det känns som att jag är i skolmatsal.
Exakt.
Alternativt i ett fängelse. Har man inte brickor där, tror du? Alltså de som, jag vet inte om man kan få det i en lucka i cellen, men det är också på bricka.
Ja, man är ju omedel på bricka. Det är en liten bricka. Ja.
Ja, nu blir säkert folk jättearga. Men jag, det tycker jag i alla fall. Jag, sen, nu är ju snart semesterperioden över och då går det väldigt mycket smidigare på hotellfrukostarna. För då är det vana hotellfrukostätare. Som vet vad de ska ta, pang, 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 sätter sig, sen är det klart.
Ja, du är rätt i faktiskt. Jag vet också alltid, det missar aldrig. Ja, så är det.
Mm. Var är vi någonstans? Vad ska vi har vi att prata om? Jo, vi är inne på mat. Ska vi fortsätta på ämnet? Nej, men jag var ju inne på... Nej, men alltså, jag var ju, har du som har varit i Stockholm nu en kort sväng? Du har ju varit överallt i hela världen på bara några dagar. Det gjorde runt på 80 dagar. Men du kan ju inte ha missat att den danska kedjan Joe and the Juice finns, poppar upp i princip överallt. Överallt.
Ja,
det finns Joe and the Juice överallt. Det finns liksom i Alvik där jag bor, på ett litet centrum där. Där plötsligt dök upp ett Joe and the Juice. De finns överallt. De tar överallt. Och poppar upp. Och det är så att det blir too much nästan. Och de anställer ju bara killar. Unga killar. Det är inte därför det bara står unga killar, utan de anställer bara killar. Det är en del av deras affärsidé. Don't ask me why. Om de vill att tjejer ska komma dit för att de tycker det är snygga unga killar som jobbar. Men det är en affärsidé. Joe & Juice. Och därför blev jag chockad när jag gick in på Joe & Juice. Jag är faktiskt där i Alvik där jag bor, i närheten i Bromma. Och inga av killarna bakom disken hade vare sig bakåtvänd keps, skägg eller tofs i håret. Nej, det var en fullständig chock. Jag tror det hade kommit fel.
Jaha, så du menar det? Jag har aldrig varit inne på något sånt. Jag såg att en i Köpenhamn för många år sedan. Jag har aldrig varit inne. Aldrig gått in.
Ja, det är helt okej. Det är svindyra shakes, svindyra juicer på lite äpplen och grejer. Och relativt dyra mackor, som grillade mackor. Som är, ja, det är allting är helt okej och allting ser exakt likadant ut. Och menyn ser exakt likadant. Jag vet, det är classic med den typen av kedjor. Så det är egentligen inget märkvärdigt, men det är snabbt, enkelt, snyggt och fungerar uppenbarligen. Så annars tror jag knappast att de hade öppnat på så många ställen. Så det,
nej.
Det, that's why. Men du, vad tycker du? Är det att bara anställa killar? Får man göra det? Tror du? Alltså, jag vet inte riktigt, det slog mig nu.
Ja.
Man har en affärsidé, vi anställer bara killar. Men det kan man inte sagt så, men de gör det.
Nej, det vet jag inte. Jag visste inte om det heller att det var så. Jag trodde bara att det råkade. Jag vet inget om detta. Jag vet ingenting. Jag tror till och med att det finns Joe and Juice i det här landet och USA också.
Ja, det finns det, tror jag. Det växer så det knäkar. Det är en dansk kedja från början och faktum är att Marcus Albeck, som jag var spelare i efter Köpenhamn i många år, startade upp ett Joe & Juice i Kungsbacka för ganska många år sedan. Jag tror att han var lite som Frank Andersson före sin tid. Frank sa alltid att han var före sin tid, men han startade sina grejer.
Ja.
Och där har det gått åt helvete. Men han var nog lite före, det var innan det exploderade. Så jag vet inte om han har kvar sig, men han... Det är några år sedan nu, Joe & Juice, han drog igång. Men det är ju senare år det har fullständigt dragit igång och bara exploderat överallt.
Då kommer nästa så, vad gör Marcus Albeck nu för tid? Vet man det?
Ja, han jobbar tillsammans med Martin Dahlin.
Ja, det talar vi om, förlåt, jag glömde det. Det har du, ja, det vet vi.
Jag vill också prata, på tal om Martin Dahlin, så vill jag prata om O.J. Simpson-dokumentären. Made in America, tror jag den heter. De är ju jävligt lika.
Ja,
inte till sätt
för länge sedan. Men vadå, det är ju jättekul bara för att du har råkat se den dokumentären nu, så är det väl ett år sedan som jag har försökt få igång och prata om den.
Ja, men nu har den gått i svensk TV, då har jag sett den där.
Jaha, så det är inte så... Ja, visst är den fantastisk?
Ja, den är på... Det ligger mig lite varmt om hjärtat, för jag satt ju på ett hotell i Los Angeles där man kunde gå ut på balkongen ut mot en motorväg och se den vita Broncon komma körande långsamt med polis i denna kortege. Och ett av de, tycker jag, starkare och bättre inslagen i den här dokumentären är ju hur poliser och advokater och alla andra förundrat berättar över hur man gjorde det. Istället för att stanna bilen och gripa honom, så gjorde man det till en kortege över hela, eller runt hela Los Angeles, när han, den här vad heter killen, A. Collins, va? Nej, heter han, som han åkte med sin kollega och spelarkollega. Ja. Och sen så följde jag ju rättegången så mycket jag kunde när den väl drog igång där, direkt efter fotbolls-VM, och det tog efter fotbolls-VM, så att det var som TV, gammal TV-makare eller vad man nu ska kalla det sig för, så var det ju också en fröjd att se hur man med starka och goda medel kan göra jävligt bra TV och intressant, inte minst bildande TV på något vis av, ja, det är ju inte så mycket egna bilder och sånt, utan allting är ju bara lite enkla intervjubilder och lite gamla arkivbilder som man sen har satt ihop, och det kan räcka ibland, det behöver inte vara så flådigt alla gånger, och då kan det bli oerhört bra och gripande på något vis. Det är helt fantastiskt hur man än vänder och vrider på det, att han kom undan givetvis det här mordet, som han ju då inte riktigt gjorde ändå i slutändan, men att han kom undan den första rättegången. Men man får ju förklarat också varför han kom undan, tycker jag.
Ja, absolut. Och vad som jag visste ju det mesta om O.J. Simpson. Många såg på honom som en skådespelare och sån figur, men jag visste ju hans fotbollsbakgrund och allt det. Men jag hade faktiskt ingen aning om hur in i bomben stor han var i USA och vad han betydde liksom för... Alltså han var den första svarta person som drev stora reklamkampanjer för hyrbilsföretag. Han var ett ansikte utåt för så himla många. Och det kan vara att han ofta sa att jag är inte svart. Så, nej, jag är O.J. Han fick mycket kritik för att han aldrig någon gång stod upp i kravallerna i Los Angeles som var det till exempel. Han var utanför dem och sa, but nothing to do with me. I'm not black, I'm O.J.
Ja, och det är som är fascinerande också i hela rättegångsproceduren givetvis, att man spelade rasistkortet och med sådan lycka med en person som ju på något vis hade tagit avstånd från den, ska vi kalla det för, afroamerikanska rörelsen som ju fanns, inte minst i Los Angeles. Så det finns så mycket i de här dokumentärerna hur de lägger upp rättegången och målet och hur man jobbar och hur man slaktar åklagarsidans vittnen och den här polisen, vad heter han, Kaufman, som ju blev deras akilleshäl i rättegången.
Ja, exakt.
Vad heter han, Kaufman? Jag glömde, då kan jag glömma det.
Jag kommer inte
till. Det finns så mycket annat som Made in America är ett väldigt bra namn på den här dokumentärserien på många olika sätt.
Ja.
Och på tal om O.J. Simpson, lik Martin Dahlin, men det slog mig också att Shapiro, du vet advokaten som, vet, som sent ju avstånd från O.J. Simpson och allt han gjort, vet du, men han är jäkligt lik.
Nej.
Tom Prahl, kolla på det.
Jaha.
Men är superlika, det slog mig nu. Jag vill säga så här, SVT Play, gå in där. Jag kan extremt och oerhört varmt rekommendera dokumentären om O.J. Simpson i 5 delar. Ni kommer inte sluta titta. Det är fantastiskt.
Det var riktigt sån man satt och kollade så att se ett avsnitt till, och jag åker nog upp ett tag till. Så det var verkligen Man kunde inte sluta titta. Nej. Och man visste ju, det var fantastiskt, man vet ju hur det slutar. Man visste ju allting. Men ändå så blev det på något sätt oerhört spännande och intressant. Och på alla sätt och vis. Och sen nu när han blev frikänd, eller han släpps ju nu från... Han fick ju i sig en helsikes massa år för det här konstiga väpnade rånet han försökte göra. Som är man sås Jönssonligan-episod i Las Vegas. Han skulle stjäla tillbaka sina troféer eller någonting. Han såg det, han fick ju hur många år som helst, och det fick han ju retroaktivt för det andra.
Ja, han fick
men
nu nacken.
Släpps han alltså. Mm. Ja. Jag vet inte, är det rätt eller fel då att han släpps? Jag har sett på Twitter och sånt där, att många är upprörda, tycker det är rättsröt att mördare kan sitta 5 år. Så.
Nej, men alltså han ska ju sitta bakom lås och bom. Han är en bestialisk mördare, det är ju råd och inget tvivel om det. Men det är ju på något vis, är det ju som någon av den här lite yngre jurymedlemmen som var med i programmet säger, att de gjorde bort sig i rättegången, och med ett starkt team bakom sig så kan man ju säkert komma undan, eller säkert man kan ju det som han gjorde. De gjorde helt enkelt Darden, som heter advokaten, och den svarta advokaten på åklagarsidan gjorde ju, klantade till det. Han var, de ville ha en svart advokat, utgår från, för att det skulle liksom se bra ut någonstans i det här målet, ja, det skulle bli ett rasistmål. Men han var inte tillräckligt slipad och inte tillräckligt bra, så att de klantade bort det helt enkelt. Nej, ni måste se det. Det finns så mycket i den här dokumentären som är bra. Tiden man flyger iväg, Olsson, har vi någonting kul ifrån våra lyssnare? Det har vi ju alltid.
Ja, det är mest vår vän Hugo Z.H. som har precis gått in på tåg, hittat massa kul grejer om Shinkansen, ett väldigt snabbt tåg i Japan. Och då blir det jäkla debatt på mitt Twitter, och alla folk säger ja, det är tåget, och när bugar de här, där finns konduktörer och det är CSO, det går väldigt snabbt. Men framförallt har han skickat lite en länk som något som heter Sommertåget. Lät det norskt?
Nej, det lät inte det.
Och som har tränat den som igår. Där man får följa en resa minut för minut i norsk tv. Jag tänkte det kan vara något för dig.
Nej.
Du gillar ju. Nej. Jag gillar tåg i alla fall.
Jag vet, du är för fan, du är tåg för dig är ju som Lego för Stefan Holm.
Ja, jag gjorde han förresten. Är han bra nu till?
Nej, jag bara för TV4. Jag har inte sett så mycket. Så att jag kan inte ge dig något 100% svar på det. Det är kul att ni ville vara med oss återigen. Det är det som har varit podden nummer 222. Hör gärna av er till våra Twitterkonton @ekvall med W eller Mats Olsson NY som står för New York. Med det vill jag säga att Olsson
är jätteskönt att komma upp tidigt.
Ja, bra. Du älskar ottan och det hörs också. Du är aldrig så bra i podden som du är när du är uppe i ottan.
Ja, när man försöker hålla sig på den ögonen. Ja, okej,
hej då.
Bye bye. Ut och spela boll.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.